Är ni spända på vad predikan ska handla om, eller? Ja, ja, det är inte originellt. Det handlar om Jesu uppståndelse. Det är det enklaste söndagen om att välja vad man ska predika om. Samtidigt så är det så här att vår församling, Stockholm Vineyard, om ni är ny här eller inte vet så mycket om den. Vi är inte väldigt, väldigt, vår starka sida är inte att följa kyrkoåret. Och den här lite mer liturgiska traditionen som många har, du vet, med texter man läser varje vecka och sådär. Utan vi är en del brukar kalla det lågkyrkliga, lite enklare förhållningssätt och sådär. Och därför gör att firandet av påsken kan ibland vara lite grann blandat med både påskharen och äggen och slalom, skidor i fjällen och annat. Snarare än den högsta högtiden där vi ger hela veckan till Gud och i gudstjänster och sådär. Så vi har egentligen ingen extra grej här. Så därför så kommer jag idag känner jag någon slags ansvar att berätta vad som hände i fredags och lördags också. Bra, tack. För att om man hoppar över, och det här är faktiskt en teologiskt och personligt problem, att om vi hoppar över fredagen och lördagen och hoppar över och blundar för lidandet överhuvudtaget och säger happy, clappy, halleluja hela tiden, då säger vi inte riktigt hela sanningen. Dessutom blir det inte djupet av tacksamheten och djupet av glädjen till befrielsen och upprättelsen lika sann om man inte sjunger den utifrån den positionen. Så att jag kommer faktiskt snacka både om fredag, lördag och söndag lite grann. Jag ska dela upp det egentligen i två delar. Det här året, jag vet inte, har ni kollat på Jesusfilmerna någon av er? Många har kollat på dem. Har ni det? Det vad jag tänkte på i år, vi har Josef hemma, han är 7,5 år. Så hade jag min äldre son, och hans flickvän hemma, och så säger vi måste titta på Jesus filmerna. Men det som var tydligt för mig den här gången, det var att när jag hade Josef med oss så var det så att det går inte. Vi kan inte titta på. Vi får titta på de här The Bible, de här serien. För vi tänkte vi vill inte ha Passion. Alltså ni vet Mel Gibsons. Utan vi tar The Bible. Det finns olika episoder då. Men grejen är att det går inte att kolla på Passion-avsnittet med en 7,5-årig ändå. Det går inte. Det är så fruktansvärt att genomlida det där genom ögonen av en 7,5-åring. Och vi har blivit blinda också. Genom våldsfilmer och annat. Jag vet inte vad det är. Men att det var så tydligt för mig att säga att det här är ingen lek alltså. Det här är på allvar. Det är barnförbjudet. Det borde vara. Var barnförbjudet och inte kolla på det. Så det blev tydligt för mig den där svärtan i det. Och smärtan. Så den här gången så, när jag satt och kollade på den här filmen, så föll min tanke. Det var att börja med en av mina lärare som la ut en länk. Många gör ju det på under påsken, kristna människor lägger ut länkar eller lägger ut, du vet, saker för att komma ihåg det här. Och han la upp en artikel som jag läste som pekade på psalm 22. Så att vad jag ska göra egentligen idag är att vi ska läsa psalm 22 i ljuset av uppståndelsen. Det här är en saltaren i bok. Den sammanställdes ju långt, långt innan Jesu födelse. Det vet ni kanske en del om. Förmodligen kanske på 400 eller 500-talet något sånt där. Så det är gamla grejer. Och en av dessa psalmer används väldigt ofta i evangelierna i samband med Jesu död och uppståndelse. På ett mycket märkligt sätt skulle jag vilja säga. Så här låter den psalmen. Jag ska dela upp den i två delar. Det är den första delen. Det är den där barnförbjudna delen, så att säga. Den som sträcker sig fram till fredagen eller lördagen egentligen. Den börjar så här. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Dock är du den heliga Till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstar våra fäder, de litar på dig och du kom dem till hjälp. De ropar till dig och blir räddare. De litar på dig och du svek dem aldrig. Men jag är en mask, inte en människa. Hånad och föraktad av en var. Alla som ser mig gör narr av mig. De hånler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren. Nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. Du hjälpte mig ur min moders liv. Du lät mig vila trygg vid min moders bröst. Från min födelsestund är mitt liv i din hand. Allt sedan jag blev till har du varit min Gud. Dröj inte långt borta, jag är i nöd. Och ingen finns som hjälper mig. Tjurar skockar sig runt mig. Jag är kringränd av bestar från Bashan. De spärrar upp sina gap som rovlyssna, rytande lejon. Jag rinner bort likt vatten som slås ut. Benen lossnar i min kropp. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt bröst. Min mun är torr som en lerskärva. Tungan klibbar vid gommen. Du lägger mig i gravens mull. Hundar samlas runt mig. Jag omringas av en hård av våldsmän. Händer och fötter är genomborrade. Jag kan räkna varje ben i min kropp. De står där och stirrar på mig. De delar mina plagg mellan sig. De kastar lott om mina kläder. Men du, Herre, dröj inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. En psalm av kung David. Det här är mer än en psalm av kung David. Eller hur? Vi ser i evangelierna, jag menar, de flesta av oss kanske tänker på den första strofen naturligtvis. Min Gud, varför har du övergivit mig? Ni vet ju när Jesus hänger på korset så ropar han ut det här på arameiska. Vad var det liksom? Vad vi inte tänker på, kanske en del av oss som inte är skolade i att be och sjunga psalmerna varenda dag liksom som de är, det är att han drar upp en låt, en lovsång, när han hänger på korset. Det är det han gör. Han hittar inte på det där. Han sjunger en lovsång på korset. De har lite andra style på sina lovsånger i Saltaren än vi har. Har ni märkt det? En del sånger kan vi, men en del sånger i Saltaren är väldigt okristna, kan man tycka. Eller? Har ni läst en del av dem? Det här är ju en av de milda. Det finns ännu svartare. Så att det här är en del av deras vokabulär i sin bön inför Gud. De lyfter smärtorna också. Det där kallar en teolog som heter Jewish awkwardness. En känsla av, det känns obehagligt nästan att säga det i kyrkor ibland. För vi är så religiösa, så vi vågar inte säga riktigt som det är ibland. Det tycks inte de har något problem. De bara rapar ut, rakt upp och ner. Jag är en mask, icke en människa. Det är kanske samma awkwardness som Paulus hade. Han var också jude. Jag är ett ofullgånget foster. Du vet, han säger precis, jag är en blöt fläck, skulle vi säga idag kanske, jag vet inte. Men vad är det som händer på korset egentligen då? Jag ska visa lite mer ifrån, apropå psalm 22. Om du har läst i och runt om. Så här står det i Matteus 27. De hade korsfäst honom, då delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem. Det berättar sen ifrån evangelierna. Rip off rakt av ifrån Saltaren 22. Men också i Matteus 27 där det här är ju då alltså Jesu motståndare som säger så här: ja, han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom. Han bryr sig om honom. Det är också taget ur han har överlämnat sig åt Herren. Nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. Också det är en kommentar förstått utifrån ljuset av Saltaren 22. Sen såklart det här, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är också från Psalm 22. Men också de här, min mun är torr som en lerskärva, tungan klibbar med min gommen. Du lägger mig i gravens mull och händer och fötter är genomborrade. Vad gör Jesus på korset där när han ropar ut det här? Och så här säger en teolog, sa det som jag läste häromdagen, att vad vi upplever där uppe på korset, det är Gud själv gör en performance. Vet ni vad performance är? Det är en konstinstallation. Han säger så här: nu lever jag psalm 22. Jag demonstrerar psalm 22 här. Han säger så här: min Gud, varför övergivit mig? Och han sätter igång mer än bara, han sätter igång associationer för hela psalm 22 spelas nu ut inför era egna ögon på ett djupare sätt än vad vi kanske förut har förstått. Kanske vi bara förstått det som kungen som var i nöd, som David som var i nöd och så vidare, och som var, som vi alla kan känna oss som en mask lite då och då, omringade av vargar och ulvar som biter oss. Så har vi alla känt oss ibland, har vi inte det? Och det känns jobbigt. Men det här, alltså, det här har vi den ultimata formen, det här är den djupaste hjärtat. När David sa det här, så sa han ännu djupare, och Jesus egentligen identifierar sig med den djupaste lidandet, som världens djupaste lidande, och tar det och absorberar det i sig själv och säger att här är jag nu. Jag tar den här smärleken, och det som jag har slogs av både den här psalm 22 men också i texterna, det är en otroligt starka betoning på hån som finns. Hur många det är som hånar Jesus och överger honom en efter en efter en efter en. Fler och fler backar ifrån honom. Judas, Petrus, lärjungarna, det är nästan inga kvar längre. Alla överger honom. Alla hånar honom. Och i det så säger han, när han säger min Gud, varför har du övergivit mig? Så identifierar han sig med samma känsla av att Gud, ska också du överge mig? Alla andra har gjort det. Och det som är problemet ibland med oss kristna, framförallt oss kristna teologiskt intresserade, att vi börjar då dra igång teoretiska, abstrakta resonemang som ska förklara alla mysterier och det som händer. Det är klippt omöjligt, det går nästan inte att förstå vad det är som händer. Det här med att övergivenheten som man känner, som man upplever. Blev han upp, lämnade Gud honom också? Kan Gud lämna Gud? Står det att Gud lämnar honom där? Låt mig prova en grej med er. Nej, det gör det inte. Det står inte att Gud lämnade Jesus på korset. Han sjunger psalm 22, och vi ska läsa vidare i den. Han har läst från början till slut. Det är inte så att han inte vet psalm 22, hur den hänger ihop. Eller? Kan vi vara överens om det? Citatet är inte random. Citatet är taget ifrån en psalm. Och han vet hur psalmen slutar. Snart vet vi det också. Vad var Gud när allt det där hände? Utsatt för världens lidande. Var var han någonstans? Ska jag ge ett väldigt enkelt svar som vi ibland missar? I Kristus. På korset. Var Gud. Han stod inte och kollade på. Paulus skriver i Andra Korinthierbrevet 5. Gud var i Kristus och försonade världen med sig. Han var omgiven av fiender. Det läser vi i psalm 22 också. Alla vände sig mot honom. Vad gjorde Gud då? Han sa: Fader, Förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det är ju bättre att de inte visste. De dödade Gud. Men vad gjorde Gud? Och han var i Kristus. Ingen annanstans. Och bar synden. Vår synd. Vi dödade Jesus. Det var vi som dödade Jesus. Det var vi som vände oss mot Gud. Och det var han som tog emot det och absorberade det. Och inte valde att steppa ner från korset. För att visa att han hade makten och så vidare. För att visa vem det var som bestämde och hur Guds rike skulle komma på jorden. Vi trodde ju, tycker ju att är du kungen? Är du Messias? Precis som det står här. Om du har överlämnat det åt Herren, så stig ner då ifrån korset. Men han gjorde det inte. Otroligt märkligt. Det blir väldigt problematiskt egentligen om man seglar iväg för mycket när man pratar om korset. Det finns några problem med det där. En av problemet är när vi försöker förstå korset isolerat ifrån vem Jesus själv är. Hans liv och hans mission och allting. Hur var Jesus? Och han älskade syndarna. Han sökte upp dem som var utanför de marginaliserade. Han gick till dem som redan var i synd. Slog inte tillbaka. Han älskade syndarna. Han älskade till och med de som hatade honom. Så var han hela vägen och han skulle bygga sitt rike på det sättet. Och när han då blir dödad så kan man tycka att det här funkar inte. Din väg, det här att vända andra kinden till för vägen mot att upprätta Guds rike, det funkar inte. Grejen är den att Jesus som Messias, han lät sig dödas. Man tycker att det är det ultimata nederlaget naturligtvis för den här vägen till frid. Icke-våld, vända andra kinden till, älska dina fiender. Det är ju ultimata exemplet vi ser på korset av en Gud som älskar sina fiender. Han var inte den enda messiasgestalten som har rest sig upp i tidig judisk historia. Bar Kokhba är på 100-talet en annan judisk messias. Han fick med sig tusentals, han blev inte övergiven. Jesus hade inte många kvar när han dog. Men Bar Kokhba samlade tusentals kring sig. För att iscensätta att Guds rike ska komma genom våld. Genom uppror emot Rom. Hur många av er känner till Bar Kokhba? Typ en. Bar Kokhba gjorde det som normala människor tror. Här måste vi ta till vapen. Här måste vi ta till våld för att se det här ske. Det är helt ineffektivt att hålla på och vända andra kinder till som Jesus gjorde. Ingen förändring kommer ske. Du kommer aldrig kunna vända upp och ner på ondskan i världen genom att låta dig själv bli mördad. Du måste gå Bar Kokhbas väg. Ingen människa vet vem han var knappt. Det är bara nördar som Robin. Och jag som läser det i några gamla böcker. Om liksom antikens. Vad hände liksom i senantiken i Palestina. Du vet. Det är bara av rent akademiskt intresse. Det är helt sjukt egentligen det här. Att Jesus version av hur man löser det här. Då går vi till andra halvan av psalm 22. Jag skulle vilja komma ihåg att jag tror att han kunde hela psalmen. När han säger min Gud, varför har du övergivit mig? Nu spelar vi ut den här psalmen inför allas ögon. Låt mig visa hur en sanna kungen av Davids stam etablerar sitt rike på den här jorden. Versen efter står det. Då. Tänk på vad som har hänt innan. Det var verkligen mörkt alltså. Den vänder här salmen. Många salmer vänder så här. Då ska jag sjunga ditt lov för mina bröder. I tempelskåran ska jag prisa dig. Ni som fruktar Herren, prisa honom. Ära honom. Bäva för honom, Israels rätt. För han föraktade inte den svage. Han vände inte ryggen åt hans nöd. Han dolde inte sitt ansikte, utan hörde hans rop om hjälp. Du är källan till min lovsång i den stora tempelskaran. Inför de som fruktar Herren får jag frambära de offer jag lovat. De betryckta får äta och bli mätta. De som söker sig till Herren får prisa honom. Må ni alltid vara fyllda av livsmod. Hela jorden ska minnas vad som skett och vända om till Herren. Alla folk och stammar ska tillbe inför honom. Ty kungamakten är Herrens. Han härskar över folken. De som sover i mullen kan inte hylla honom. De som vilar i jorden kan inte böja knä för honom. Men jag lever för honom. Och mina barn ska tjäna honom. De ska vittna för nya släktled om Herren. Förkunna hans rättfärdighet för ofödda släkten. Ty han grep in. Det här är den låt han sjöng på korset. Ingen människa tänkte sig att det kunde sluta så där. Eller hur? Är det där vägen till att kungamakten är i Herrens hand och att han är nu upphöjd och genom honom ska hela världen ska höra talas om honom? Men vi kan åtminstone säga att fler hade hört talas om honom än Bar Kokhba i det här rummet. Eller hur? Grejen är att mycket många har hört talas om Jesus trots att han lät sig bli hånad, mördad och dödad och tog vår synd i sin kropp. Det är helt sjukt. Paulus snackar om det dårskap för världen det här. Hur skulle det här kunna vara vägen till den typ av kungarike, kungavälde när Gud blir kung på jorden? Jesus, eller psalm 22 säger, ja, du kanske inte trodde. Grejen är nu, till och med de som ligger i mullen, de har ingen hög syn på de döda, har ni märkt, judarna. De ligger där nere i bland maskarna. Och inte mycket händer där om man är död. De prisar inte Gud eller någonting. Men han säger att, och på samma sätt som att han skulle, kungen skulle slås ner och dö, grävas ner i mullen. Det är det ultimata misslyckandet. Men nu ska till och med de som ligger i mullen kommer resa sig upp och vara med och prisa Gud i hans tempel. I psalm, eller Hebreerbrevet 2, så fortsätter de med psalm 22. Nu använder de andra halvan av psalm 22. Segerdelen. Den som är framsidan av korset. Eller vår sida av korset. För det är ju egentligen ett segertecken för oss. Det borde det inte vara. Det är ett tortyrredskap det här. Hänger ni med 5 minuter till? Det är en lång predikan. Jag vet inte om det är det, men jag har inte klockan här idag. Så här säger han. Nu känner ni igen det där i kursiv stil, tror jag. För vi har ju läst hela psalm 22. Så om man har den i huvudet och läser den några gånger så är man mer känslig för de här ekorna och citaten som kommer. Men här kommer det till, och nu kommer den från segersidan av psalm 22. Han säger så här: vi ser att Jesus som en tid var ringare än änglarna nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Det är det här som är så sjukt. Vad har det med oss att göra att han led döden? Jo, det skulle komma alla till godo att han led döden. För när han, för vilket och genom vilket allting är, ville föra många söner och döttrar till härlighet, då måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidanden. Han som helgar och de som blir helgade har ju samma far. Och därför blygs han inte för att kalla dem bröder när han säger. Och så citerar vi psalm 22 igen här. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. I tempelskaran ska jag sjunga ditt lov. Han låg i graven. Han reser sig upp. Och sen säger han: häng med ni också. Jag ska sjunga det här tillsammans med er. Vill ni vara med? På andra sidan graven. Liksom. Jag blygs inte. Han blygs inte för att kalla dem bröder. Säger han här sen. Jag vill sätta min lit till honom och så vidare. Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Hur sjukt skön är den grejen, du vet. Han går, bär döden. Det är den som är barnförbjuden. Det är därför Josef inte kan kolla på den delen. Men han säger, han tar den vägen själv. Sen kommer han upp här och säger, nu blir de in barnen. Nu kan barnen haka på, liksom, du vet. Här är jag tillsammans med alla de som jag tar med mig upp ur graven på andra sidan. För där nu barnen är av kött och blod, då måste han på samma sätt bli människa. För att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös. Och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst. Och översteprästen tar ju med sig hela folkets, du vet, synder inför Gud. Va? Så att vi kommer med honom. Han bär oss tillsammans med honom där då. För att kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Här tillämpar man psalm 22. Den andra delen och så, titta vad som har hänt genom det. Och den fiende som besegrades på korset. Det här kan bli väldigt konstigt om vi gör väldigt abstrakta teologiska resonemang om vad som hände på korset. Men vad som hände på korset, vilken fiende, vad det var han frälste oss och räddade oss ifrån. Alltså Jesus. Det var ju döden och dödens herre och ondskan. Och fundera över om, för att det finns teorier där man till och med säger att det är mer eller mindre Gud som han befriar oss ifrån. Guds vrede på korset. Det är nästan som att Jesus skulle befria oss från Gud själv på korset. Att det är den typ av vrede vi snackar om. I den här texten är det verkligen en annan fiende. Det är döden som är fienden. Det är ondskan och det är synden som är fienden som behöver befrias. Och han bär oss upp. Det finns en text till sist där efter uppståndelsen, berättelsen, så kallar han dem till berget i Galileen. Det här är alltså avslutningen, om ni undrar. Om ni inte tror på mig, så är det i alla fall. Han säger så här, han visar sig att han är uppstånden från de döda. Och sen säger han så här, att all makt i himlen och på jorden har, åt mig har getts all makt på himlen och på jorden. Det är ganska bra om det är sant det där, ska jag vilja hävda. Han gick djupast ner i mullen till och med. Och sen när Bibeln, Nya testamentet, pratar om uppståndelsen, då pratar de om att han gick upp så här. Och sen kom han upp till våran nivå, kan man tycka då. Och blev levande igen. Men det här blir mer, han upphöjdes högt över alla härskare. Och makter och välden. Han uppstod som kung över hela universum. Och att all makt är given till honom. Och det är därifrån som vi går ut som vittnen då. Du ska inte bara vittna om att han var död och han lever nu. Ungefär som Lazarus gjorde. Om ni känner till den berättelsen. Han var död och sen levde han. Det här är värre, höll jag på att säga. Det är bättre. Det är inte bara det att han inte längre är död, utan han till och med besegrat döden och dödsriket och dödens herre. Och härskar nu över allting. Så att det som han pratade om tidigare, att Guds rike är nära, det här blir som en beskrivning av att så här, att när det står att Jesus har getts all makt i himlen och på jorden. Och där den i stort sett, säger den här mannen då, är identisk formulering av den här Guds rikesfrasen i Matteus version av Herrens bön. Det här alltså, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Detta tycks vara hur bönen besvaras. Detta är med andra ord hur Guds rike kommer och hur faderns vilja sker. Att korset och uppståndelsen visar att på det här sättet kommer Guds rike nu på jorden. Och det här är, så här börjar vi kristna förstår det här. Så här står det i Romarbrevet i början där, att evangeliet, som är de glada nyheterna då, om hans son som till sin mänskliga natur är född av Davids ett. Alltså han är en kung som David, va? I Davids ett. Som genom helhetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från de döda. Han bevisar sig att han var den kung som psalm 22 djupast sett handlar om. Den som också uppstod och tog med sig och segrade och kom för att dominera över hela jorden. Att han var den, även om han dog först. Men han bevisade sig att det här stämmer, det jag sagt innan. Han är kung. Så här säger Paulus, att när han till det yttrade blivit människa gjorde han sig ödmjuk, var lydig ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Alltså ibland, jag ska inte gå in för mycket politik, men när man betraktar presidentval och annat så kan man undra så här, vad skulle hända om den gubben satt med makt över knappen, du vet, kärnvaken knapparna. Kan man inte känna så ibland? Man kan känna så här, det här med makt, det är läskigt. Den vill vi inte ge till vem som helst. Den kristna kyrkan presenterar en fruktansvärt stark auktoritär syn med Gud själv som kung. Men vilken typ av kung är det vi snackar om? Jo, det är det den som lät sig själv bli mördad och vände andra kinden till och bar människans lidande. Det är han, det är därför han är upphöjd. För att annars vore det livsfarligt. Så att den, han är värdig. När vi bekänner, som det här är den kristna kyrkan, vi bekänner det nu, och det borde vi göra så det är in i bomben ikväll på Facebook, att Jesus Kristus är Herren. Inte liksom Löfven eller Obama eller Trump eller någon. Tack gode Gud för det. Det är inget fel på dem. Jag menar, det är bara vanliga människor det vi snackar om nu. Men om vi säger att det är Jesus som är Herren, då är vi, varför är vi trygga? Jo, för att han har bevisat sin kärlek för oss. Honom kan vi anförtro. Därför har Gud upphöjt honom. Det är därför vi inte kan glömma fredag och lördag. När vi snackar om att Jesus är Herre och Jesus är kung. Förstår ni vad ni vill komma åt alltså? Det här hänger ihop. Det som psalm 22 måste läsas i sin helhet. Och det är faktiskt så, ni som var här någon gång för några veckor sedan när Brad Jerzak var här, en av mina lärare, han brukar prata om att i Johannes evangeliet så är det så att när de pratar om att Jesus ska bli upp, han ska bli upphöjd, sonen ska upphöjas som ormen gjorde, upphöjdes i öknen, så säger han, för honom, för Johannes är korset, själva korset är redan upphöjelsen. Det är jättesjukt att i lidandet så ser vi Guds herravälde redan där. Men det hänger samman så starkt. Det är det som är poängen med det. Vi kan inte dra isär det här. Utan vi måste hålla samman tjänandet. Lidandet. Kärleken till och med fienden. Som vägen till hur Guds rike ska komma på jorden. Så som det kommer i himlen. Så här säger han att hur väldig det, Paulus till sist som säger det här, att han pratar om hur väldig hans styrka är för oss som tror. Det är samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvudet i kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Sen fortsätter han vidare och säger att, och sen har han uppväckt oss tillsammans med honom och gett oss en plats i det himmelska. Det är, se här är jag och barnen som du har gett mig, typ. Han går upp på andra sidan, inte själv utan med med oss. Och tanken är att vi ska dela herraväldet. Vara med och sprida. Och vara vittnen och sprida Guds riket på jorden. På samma sätt som Jesus gjorde. Med hans auktoritet i ryggen. Men utövad på samma sätt som han gjorde det. I tjänande. I att älska till och med fienden. Att omsluta den som ingen annan omsluter sig. De som säger, till och med de som hånar oss. De säger, Fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det är en helt annan väg till fred på jorden. Men det är Guds väg, skulle jag vilja hävda. Demonstrerar i Kristus. Det är så han visar sitt herravälde. Det här säger Jesus när han står inför översteprästen. Att, han säger, jag besvär dig, säger översteprästen, vid den levande Guden. Han säger till oss om du är Messias, Guds son. Du har själv sagt det, svara. Men jag säger er, efter detta ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Snacka om weird språk. Om man inte har läst Daniels bok, vill säga. Som översteprästen hade gjort. Så det där är ju snott ifrån Daniels bok. Och det skjuter han ju rätt i nylle tillbaka på en skriftlärda. Och säger att, gissa vem jag är. Jag är han i Daniels bok. Om du inte tror det så ska du få se det sen. Och i Daniels bok 7 så kommer du få se. Då gör han samma grej där. Att han som kommer ner ifrån molnen, människosonen. Han tar med sig också folk med i själva regentprylen. Va? Och delar riket. Ungefär det som vi ibland pratar om med auktoritet. Ibland blir det ordet så konstigt sagt. Men att han har gett oss auktoritet. Det är att han har gett oss av sitt herravälde. Att vi ska dela det här. Det är så han vill bli kung på jorden. Va? Så min Gud, varför har du övergivit mig? Det visar sig att han hade inte övergivit varken Jesus eller världen, utan han var i Kristus och försonade hela världen i sig. Och det där var vägen till upphöjelsen. Så att det här är goda nyheter. Det är det som är hjärtat, tror jag, av vårt budskap idag. Jag vill få med fredagen och lördagen lite. Så hur kan man identifiera sig med det här nu då? Och han gav en måltid, ni som ska dela ut då. Jag kan säga att Norbert, du slapp för att de hade redan fixat ersättare här. Så han gav oss här måltiden, nattvarden. Där han säger att vi ska få delaktighet i hans blod och delaktighet i hans liv och död. Och sen ska vi be för varandra. Och sen ska vi parta. Eller ja, det är ju parta att be. I alla fall på pappret. Ursäkta. Men ibland är det borde vara lite mer parta kanske än vad det är ibland. Om det är sant. Så det här är planen. Vi ska... jag ska säga så här, att om du är här och du kanske inte riktigt har... Det känns som att myntet har trillat ner först nu. Jaha, var det det som hände? Är det det som... Där det betyder, det är så det hänger ihop med mig. Då uppmuntrar jag dig att första gången göra det, haka på nattvarden. Som ett sätt att säga att jag tar emot dig. Jag tar emot det här. Jag vill vara bland de barnen som du väcker upp. Som får prisa dig. Brottas du med fruktan och fruktan för döden och sånt. Det är också perfekt tillfälle idag att ta i det och våga be för det idag. Det är större och djupare än många av oss tror, de problemen. De djupa existentiella problemen. Va? Vet du vad vi gör? Res på en halv minut här, för vi ska gå in i nattvård. Så får ni... Ja, ni har suttit länge och duktigt. Vi kan göra så gör man ju i fina kyrkor. Man står upp ibland när man läser Guds ord. Det kan vi göra nu.
Ska vi se här. Ni kan komma fram här då. Ska vi,
Så här brukar vi göra i vår församling. Att vi har en station på den sidan. Och en station på den andra sidan. När du kommer fram så tar du en bit bröd. Du kommer få en bruten bit som du doppar och äter. Vi har glutenfritt alternativ. Och kan ni nog hitta på något trick och visa på något sätt att jag vill ha glutenfritt. Eller också säger du det, jag skulle vilja ha glutenfritt. Annars tittar du på något sätt, jag vet inte. Det är alkoholfritt på båda stationerna. Så här skriver Paulus. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag för vidare till er. Att den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Och på samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den så gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter det bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död tills dess han kommer. Han anknyter till påskmåltiden när vi blir räddade undan dödsängen. På samma sätt som han vill rädda oss undan dödens makt idag. Så ska, låt oss be en bön och sen kan vi ta lovsångarna. Kan snika in först kanske. Och ta lite, så kan vi gå över i lovsång sen. Men låt oss be. Herre, vi tackar idag för ditt ord och för din närvaro ibland oss. Och vi vet att vi inte kan fatta egentligen djupet och höjden och bredden och allting av det här som du är, den du är. Men vi vill komma som vi är för dig idag, Herre. Vi bekänner att vi många gånger brottas, vi många gånger tvivlar och har våra funderingar. Vi brottas med skulden och synden och såren och ovanorna och beroendena, Gud. Men vi kommer som vi är nu. Tack att du älskar oss och har utgjutit och bevisat din kärlek för oss i det att du dog för oss medan vi ännu var syndare. Så tack att du tar emot oss nu i Jesu namn. Amen. Välkomna fram lovsångarna först. Sen är det bara att haka på. Så kommer vi göra så här att vi sjunger lite lovsång. Om du skulle vilja ha någon som ber för dig så där personligt, så när du har tagit din nattvard, brödet och vinet, så ställer du dig runt korset där, så kommer vi hålla ett öga på det området så att vi har någon som ber.